Jesus, tack för att du är vår frälsare. Och tack för att hos dig finns den sanna friheten, Herre. Herre, det är mycket tal om frihet i vår tid, Herre. Och det är ofta vi tänker oss friheten som en total gränslöshet. Eller att göra det jag vill när jag känner för det. Men den sanna friheten, den finns i att älskas av dig och att älska dig. Att ge sig själv till dig, att lyda dig och att följa dig, Herre. Herre, vi bekänner det. Vi sjabblar till det ibland, Herre, men vi bekänner det. Vi vill följa dig. Tack för att du är här. Finns det någon som inte känner dig här, Herre, så ber jag att du ska söka upp den personen, Herre. Uppenbara dig för den, Herre. För du har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tackar dig för det här, Jesus. Jag tackar dig för att du är den fantastiska exemplet, den perfekta människan. Du är också Gud. Vi tillber dig. Tack att du är här. I Jesu namn. Amen. Tack. Kul. Vad gott att vara här. Vatten också, det var allt vad jag begär just nu. Kommer in stövlandes från Strömstad direkt med Manuel. Vi hade möte där på morgonen. Så det var tajt att hinna, men här är vi nu. Väldigt, väldigt kul att få vara här. Extra kul att få vara i Göteborgskyrkan. Som Christian sa så har jag och min hustru Maria varit medlemmar här under drygt två och ett halvt år. 2008, 2010, ja, 2011 flyttade vi, var det ju, till Strömstad. För att ta sig an och tjäna Västkustkyrkan, pingstförsamlingen där. Har gjort det nu i 5 år. Och det har sina utmaningar, men det är också underbart. En vacker liten pärla, västkustens pärla. Och ibland saknar man storstadspulsen. Men kul att få vara här nu. Och ja, men den här församlingen har betytt mycket i några år av våra liv särskilt. Och man har fått vänner här som man har för livet och mött Gud tillsammans med många av er här. Och tack Christian för möjligheten att få vara här nu. När vi också kommer ut med den här boken som vi ska också predika utifrån idag. Med temat Gud och mitt jobb. Kan man säga mer om vi inte känner varann? Ja, jag har en fru har jag sagt. Vi har 4 barn. Det hade vi inte när vi flyttade härifrån. Då hade vi 3. Men nu har vi 4. En liten Leia också. På 1 år. Så vi har Levi, Lydia, Lukas och Leia. Så nu blir det svårt på L i fortsättningen här. Särskilt om man ska ha dem med bibliska anknytningspunkter. Så att nu får det nog vara bra så. Så Gud och mitt jobb ska vi tala om idag. Och det känns som ett fantastiskt ämne att få släppa en bok i. Och att få tala om. Därför att alla har vi en relation till det. Till Gud förhoppningsvis, kanske inte alla har, men till vårt jobb. De flesta av oss kommer någon gång i livet ha ett jobb. De flesta av oss här inne har ett jobb eller har haft ett jobb som man trivdes med eller som man inte trivdes med. Eller som var väldigt jobbigt eller som var fantastiskt som man levde för. Eller, alltså vi har olika relationer men vi har jobb eller vi söker jobb. Och det upptar också väldigt mycket av vår tid. En författarinna, Dorothy Sayers, hon skrev en artikel som vi också berör lite grann i boken som heter Why Work. Här i ungefär under andra världskriget. Hon skrev miljontals böcker, världskänd, också varmt troende. Men hon förfasade sig över att man redan på hennes tid såg en uppdelning mellan kyrka och professionella livet. Alltså att många av dem som blev professionals och kanske lyckades mycket i yrkeslivet eller intellektuella eller så vidare tappade intresse för kyrkan. Vad hade kyrkan för relevans in i mitt liv då? Och så skrev hon också, men det har också kyrkan också ett ansvar. Att hon menar att kyrkan var också delvis ansvarig för att man har delat upp sfärerna lite för mycket ibland. Och det kommer vi in på en hel del. Men så sa hon det så spetsigt och härligt i sin artikel. Att hur kan man klandra dem, sa hon. Man förstår att människor inte är intresserade av en religion som åtsidosätter 9/10 av ens liv. Och kallar det irrelevant. Och hon hade en poäng där, menar jag. När jag var ungefär 20 år och var i Stockholm och läste på bibelskola och kände att jag skulle läsa bibelskola en tid och så skulle man ut och frälsa världen. Så jobbade jag också på Scandic på eftermiddagarna. Och det var så här, till skillnad från många av er kanske, så när jag var i tonåren så mina tonårsidoler, tonårsförebilder var pastorer. Inte så vanligt kanske, men jag vet inte, jag är lite konstig. Eller så hade det något med kallelsen att göra, jag vet inte. Men hur som helst, en av mina stora förebilder, ledare för en andlig rörelse på framfart, fick jag förmånen att sitta ner med och få ett litet coachande samtal där under det där året. Och jag var lite nervös nästan inne på hans stora kontor. Va? Det här var en sån stor gudsman och jag höll det honom väldigt högt. Jag minns inte exakt hur samtalet gick, men jag minns att vi kom in på tidsplanering och prioriteringar. Och jag minns det här citatet från min andlige lots. Det sades med lite skrock så där för att driva fram poängen. Ja. På fritiden kan väl du knappast stava till Scandic, kan jag tro. Så. Jag höll med. Vem bryr sig om Scandic när världen går förlorad? Då är det väl viktigt att ägna sig åt de andliga tingen. Att sjunga i lovsångsteamet. Att leda en bönesatsning. Att ta hand om konfirmationsgruppen. Vem bryr sig om ett vanligt sekulärt jobb? Men bakom det där skrockandet... Oj, det var nu bara... fanns det smicker. Ett smicker som jag gladeligen drack av vid det tillfället. Nämligen det här ungefär. Gustav, du är höjd över det där. Så andligt mogen och överlåten och stark som du är, så bryr väl du inte dig om ett sånt vanligt sekulärt jobb. Du är bara där några timmar för att dra ihop till brödfödan. Det förstår väl alla. Sen vill ju du ägna dig åt det som verkligen betyder något. Det var vad han sa mellan raderna. Och det var vad jag höll med om där och då. Men inte idag. Därför att bakom de där orden döljer sig en dualism. Det är ett fint ord, men det är en uppdelning av verkligheten. En uppdelning av världen i andligt och sekulärt, i heligt och sekulärt, andligt och världsligt. Som vi ibland håller oss med. Och som skadar tron. Varför? Ja, det finns praktiska skäl till det, men också för att det inte är sant. Hur många verkligheter finns det, sa jag till en ung syster för ett par veckor sedan när vi satt och pratade om det här ämnet. Hon blev lite förvånad, vi satt i bilen. Hur många verkligheter finns det? Ja, en måste det väl vara, sa hon. Exakt, och vem har skapat den? Gud. Vad den här predikan och vad den här boken bland annat handlar om är just detta. Gud är inte det andliga livets Gud. Gud är hela livets Gud. Och det är det som är så oerhört viktigt, att vi inte delar upp för mycket. Visst kan man göra en uppdelning ibland av pedagogiska skäl när man undervisar. Men ibland tror jag vi har gjort den uppdelningen allt för mycket och allt för långt. Och dissat det som är mänskligt. Det där är ju bara mänsklig visdom. Ja, vänta lite nu. För några år sedan så låg jag på den kära Nyhemsveckan bland tallarna där. Nyhemsveckan är Pingströrelsens årliga stora sommarkonferens utanför Mullsjö. Och jag låg där och lyssnade på Magnus Malm. Magnus Malm, för er som inte vet vem det är, så är det en teolog och retreatledare med håret på ända och skriver mycket böcker och sådär, kontemplativ person. Mycket insiktsfullt också att säga. Och bland annat så sa han någonting som bara en bibelvers, han talar lite utifrån Bergspredikan, han har också skrivit en bok om detta. Men några verser eller saker som han sa hoppade ut och träffade mig när jag låg bland tallarna där. Därför det avslöjade hur just det här jag nyss har delat, som jag själv bar på,
uppdelningen. Och han sa det att en andlighet, om du måste välja mellan att vara människa och att vara andlig, gissa vilket som kommer vinna i längden, sa han. Människa, därför du är människa. En sann andlighet är en som gör dig till en mer sann människa, inte mindre. Det vill säga den sanna kristna andligheten handlar inte om att tömma dig själv på din mänsklighet, utan på att bli sann människa. Ecce homo, sa Pilatus, eller hur? När Jesus stod där med honom, vad betyder det? Se människan. Jesus var den sanna människan. Han var urmodellen, precis den modellen för att det mänskliga livet som Gud har tänkt att vi ska leva. Den sanna kristna spiritualiteten, att leva med den heliga ande, att vara fylld med Guds ande, tömmer dig inte på din mänsklighet, utan förädlar och försannar din mänsklighet. För naturligtvis finns det saker som är perverterat, förvridet, felaktigt, smutsigt. Men det är inte för att vi är människor per se i sig. Det är på grund av synden som har förvridit. Och då när man skriver en bok om Gud och mitt arbete, för det är ju spännande. Arbetet, jag menar de flesta, jag är pastor på heltid. Och en av de sakerna man brottas med då, det är ju liksom att människor, man vill rusta sin församling att leva mer för Jesus. Men vad innebär det? Det innebär ju inte att involvera dem i 71 verksamheter i kyrkan bara. Det kan man ju också göra och det kan ju vara bra, och det är ju bra, vi gör ju mycket bra. Men det handlar ju också väldigt mycket om hur lever de med Jesus där ute i vardagen. Där de inte har en räkmacka som jag och får betalt för att be och läsa Bibeln. Eller hur? Det är en utmaning. Och då kan inte den utmaningen komma från en utgångspunkt där deras arbete i sig är en kompromiss med det Gud vill. För det är det nämligen inte. Varför då? Jo, om vi öppnar våra biblar till första Moseboken kapitel 1. För någonstans är det så här att vi behöver gå tillbaka till, det finns en sida på internet om du har anteckning som heter theologyofwork.com. Gå gärna dit om du vill studera vidare när du har läst vår bok. Börja läsa vår bok, sen går du dit. Nej, jag skojar. Nej, men de säger bland annat så här. Bibeln, om du studerar Bibeln med de här glasögonen om yrkesliv, så kommer du hitta att över 800 platser i Bibeln nämns professionen, yrkeslivet, arbetslivet. Intressant. Över 800 gånger har de räknat till. Det är väldigt intressant. Så någonstans skulle man kunna, det skulle vi kunna dyka ner i många olika Abraham och Josef, olika businessar som de driver och Gud som interagerar med dem och så vidare. Men det, vi ska zooma ut lite och gå tillbaka till början. För vad börjar hela skriften med, min vän? När vi nu talar om Gud och arbete. Jo, den börjar med Gud, för hela skriften handlar om Gud. Det är en bra början. Det är inte en arbetsbok för dig och mig primärt, som handlar om dig och mig och 7 nycklar till ett bra liv för dig och mig, utan det är en bok om Gud. Bibeln börjar med Gud och slutar med Gud, därför att livet handlar om Gud. Ja. Och då börjar ju Bibeln med, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i den här underbara skapelsehymnen i kapitel 1 så ser vi någonting, nämligen vad då? Att Gud arbetar. Gud arbetar. Gud skapar världen. Ja, men det var väl inte jobbigt för honom? Nej, men det är likväl arbete. Han säger att han vilar. Och vi har en tydlig rytm i första kapitlet om arbete och paus. Arbete och paus. Det blev afton och det blev morgon. Eller hur? Låt oss läsa 3 verser i det första kapitlet. Vers 26-28. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Människan skapas till Guds avbild. Och i samma andetag som hon skapas till Guds avbild så skapas hon med en uppgift. Alltså själva ett av sätten som vi återspeglar Gud själv, det är att vi är skapade med en uppgift. Och i de här verserna vi just läste nu finns det som teologer på ett fint ord brukar kalla kulturmandatet eller skapelsemandatet. Och ni ser, det är ett mandat som ges. Det är en uppgift som ges. Det är ett uppdrag ifrån Herren som ges. Och det uppdraget är i de här verserna tvådelat. Om man ska liksom zooma ut och sammanfatta det. Det handlar om att relatera. Och det handlar om att råda. Att relatera är en del av det arbete vi har på jorden inför Gud. Det har att göra med naturligtvis man och kvinna först och främst. Mannen och hans hustru, och Gud för dem samman. Och i denna förening till kropp och själ och liv med hela livet ska de återspegla Gud som ett eschad. Och Gud, han är tre personer i en av evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Tre i ett. Nu skapar han två och säger till dem: var ett. Så i detta att vara ett är ett slags återspeglande av Gud. Och det är en viktig del av vårt arbete. Faktum är att det är också ett arbete. Vad säger ni som har varit gifta ett tag? Ja, några ärliga själar här inne. Tack. Det är nämligen ett arbete. Ta med dig det. Jag vet, så känns det inte de första två åren. Men sen blir det ett saligt, härligt, välsignat arbete. Att råda, den andra delen, och det är det vi kommer in på lite mer, att råda, att lägga jorden under sig, att dominera på den lite grann. Och i detta naturligtvis inför Gud också som en återspegling av vem han är, för han är Herren. Han är skaparen av himmel och jord. Så vi blir som hans representanter kallade att ha hans mandat att representera honom och så att säga råda och ta hand om jorden. Och detta är en del av skapelsens mandat. Kanske får vi tillfälle att blicka in lite i Bibelns allra sista kapitel sen. Vi får se lite vart vägen för oss. Emanuel, varsågod. Man blir törstig när man kör.
Yes, Emanuel Hyllerud heter jag och är ju med i församlingen här. Och jag är också företagare, driver företag som heter Älska Försäljning och även ett skivbolag som heter Barnskivor. Jag föddes i en familj som var missionärer. Mina föräldrar var missionärer i Japan och växte upp med att Gud var väldigt, väldigt naturlig i vårt liv. Jag var med om under i vardagen. Jag var med om, vi räknade med så fort vi hamnade i problem eller någonting i familjen så gick vi till Gud med det. Och jag bestämde mig väldigt tidigt att jag ville leva helt för Gud. Jag ville att allting, jag ville leva kompromisslöst för Gud. Jag ville ge allting till Gud. Och då var det två stycken olika yrkesroller jag kunde välja mellan. Jag kunde bli missionär eller pastor. För allting annat var ju någon form av kompromiss. För det var ju när man var pastor eller missionär, det var ju då man verkligen gav allting till Gud. Så jag började som ungdomsledare och började ta lite uppgifter, men kände aldrig riktigt att jag platsade. kände aldrig riktigt att jag kom ut, att det gav den frukt som jag önskar och längtar efter. Och kände aldrig riktigt att jag trivdes. Jag prövade på lite att vara lovsångsledare och lite andra uppgifter, men det var aldrig, jag kände mig aldrig riktigt hemma. På insidan så fanns det någonting som brann inom mig, och det var pengar. Jag såg pengar överallt, jag såg sätt att skapa pengar, jag såg affärsidéer överallt. Och kände att det där, det är nog någonting som drar mig från Gud. Det är någonting som drar mig, för jag ska ju leva helt för Gud. Jag ska ju bli missionär, eller jag ska bli pastor. Så jag försökte få bort alla de tankarna, jag försökte få bort alla de idéerna om att bli en företagare. Men sen så började jag möta en del kristna företagare, men också titta i Bibeln och läste om Abraham, om Josef och de här förebilderna som finns. Och började inse att företagande, det är en kallelse från Gud, precis som vad som helst. Och precis som Gud behöver smorda predikanter, så behöver han också smorda företagare. Han behöver företagare som har driver sitt företag, inte själv i syfte, utan driver det för Gud. Som när han möter på problem eller går i vardagen, går till Gud och frågar, hur ska jag lösa detta? Hur kan detta företaget få vara en verksamhet som kan få välsigna ännu mer och hjälpa fler? Och där upplevde att jag är kallad att bli en företagare för Gud. Så jag bestämde mig för att jag ska inte bli pastor eller missionär, utan jag ska bli företagare. Och då tänkte jag, vad är då den bästa förberedelsen? Jag hade hört från många att du borde hålla på med försäljning. Så jag började som säljare, började som telefonförsäljare. Och det är ju i början som telefonförsäljare ett väldigt tufft yrke. Man får mycket nej och det är hårt arbete. Och jag gick till jobbet där varje dag när jag gick till arbetet. Och jag minns framförallt en dag när jag gick där till jobbet. Och jag gick där och pratade till Gud. Och så upplevde jag hur Gud sa till mig att när du sitter där och ringer, så är jag med dig. När det är tufft och du får skit, så är jag med dig. Jag peppar dig. Jag uppmuntrar dig. Och när det går bra, då gläds jag med dig. Så helt plötsligt när jag satt där och ringde, när jag satt där och pratade med mina kunder, så såg jag hur Gud satt vid min sida och peppade mig, uppmuntrade mig och lyfte mig. Så jag jobbar inte ensam, utan jag jobbar tillsammans med Gud. Och det var en sak till som jag fick reda på där och upplevde där, att Gud ville att det skulle gå bra för mig. Så jag bestämde mig att jag ska bli företagets bästa säljare och jag ska bli försäljningschef. För Gud vill att det ska gå bra för mig. Så jag gav hjärnet, för jag ville ta tillvara på de gåvorna som Gud har lagt ner i mitt liv maximalt. Idag så fyller min 6-årig dotter Liv år, så ni får gärna gratta henne efteråt. Igår så köpte vi en cykel till henne som hon fick. Och nu när hon får den här cykeln och börjar cykla, då vill jag ju att hon ska använda den maximalt. Och jag gläds ju över att se henne cykla på den. Jag gläds ju över att se henne använda den. Även om det sliter på cykeln, så gör det inte så mycket. För jag vill att den ska bli använd. Hon ska ha roligt. Och på samma sätt har Gud lagt ner gåvor i dig och mig. Och de allra flesta gåvorna som vi har, och framförallt den mesta utav tiden som vi använder våra gåvor, det är inte kyrkan, utan det är vardagen. Gåvan att måla en vägg. Gåvan att bygga ett hus. Gåvan som arkitekt att se ett hus som ingen annan ser. Gåvor som Gud har lagt ner i dig och mig, och han vill använda dem. Och det är någonting som jag verkligen vill uppmuntra er. Att när ni går till jobbet, när ni jobbar, se till att inkludera Gud. Och gör det till ära till Gud. För vad händer när jag har fått en gåva och jag använder det maximalt? Och jag säger tack gode Gud för att jag är så duktig på att sälja. Tack gode Gud att jag kan leda mitt företag, att jag får affärsidéer. Tack gode Gud, och jag vill ge tillbaka det till dig. Jag ärar Gud, jag lovsjunger Gud med mitt arbete. Och det är lika mycket värt som lovsången som vi har här. Så när vi går till jobbet och gör vårt jobb, ja, då kan vi ge det till Gud. Vi kan ära Gud med vårt arbete. Så därför skulle jag vilja uppmuntra er att se till att bli riktigt bra på det ni har fått. Se till att utveckla, se till att ta tillvara på de gåvorna, de punden som Gud har lagt ner i dig. För då kan du göra ännu mer tillsammans med Gud på ditt arbete. Den andra biten som jag också skulle vilja lyfta fram, för det är ju så att det är inte alltid vi har en rolig arbetsuppgift. Vissa har arbetsuppgifter som man bara känner, yes, det här är verkligen min grej. Jag är passionerad i det här, jag är på helt rätt plats och det är precis det här jag ska göra. Men det är ju så, vissa arbetsuppgifter kanske man inte känner är lika roliga. Man kanske känner för tillfället att just nu är jag en arbetsuppgift som jag känner att det kanske inte är rätt jag ska hålla på med hela livet. Hur ska vi då göra? Jo, i Bibeln kan vi läsa om att Paulus uppmanar oss att även slavarna ska jobba som om de jobbade för Gud. För det är inte era jordiska herrar ni jobbar för, utan det är för mig. Så därför när vi går till vår arbetsuppgift, när vi har gått till vårt arbete, så är det viktigt att vi tänker, vem är det vi jobbar för? Jo, enligt Bibeln så jobbar vi för Gud även när vi gör en helt vanlig arbete. Vi kanske står vid vår maskin eller vi står vid en arbetsbänk och kanske inte alls tycker att det är så där jätteroligt. Jag har en god vän som heter Marco Strömberg. Han har grundat den här organisationen Focus Business School som jag är väldigt engagerad i. Och han jobbade med kaffemaskiner. Och han kände att det här arbetet var inte det allra roligaste jobbet som han hade haft. Och han kände också att hans chef inte alltid han var inte så rättvis och det var inte så där jättebra på jobbet. Och då så gick han till Gud och bad för sitt arbete och kände, vad ska jag göra? Och då fick han just det här bibelordet till sig. Att gör det i glädje och gör det som du gör det för mig. Så han bestämde sig för att okej, även om jag inte tycker att arbetet alltid är roligt, så ska jag bestämma mig för att jag ska göra det i glädje. Så han bestämde sig för att varje dag jag går till jobbet så ska jag vara glad. Och när jag gör min arbetsuppgift så ska jag göra det för att ära Gud. Vissa dagar så kände han bara hur tråkigt och jobbigt jobbet var. Vad var det han gjorde då? Han gick undan för att bad. Käre gode Gud, ge mig glädjen. Hjälp mig att tycka att den här arbetsuppgiften är rolig. Och så började det komma tillbaka. Han började få glädjen. Efter ett tag så behövde de en ny medarbetare. Och då kom hans chef till Marco och sa, du, jag ser vilket bra jobb du gör. Har inte du någon vän som skulle behöva jobb? Kan inte du ta hit någon vän? Och han gick till sin församling och frågade, skulle du vilja ha jobb? Och tog med sig en från församlingen och sa så här, att nu när du jobbar med mig och när vi jobbar med det här, då ska vi göra vårt yttersta. För vi jobbar inte för vår chef här, utan vi jobbar för Gud. Och de började jobba. Och det gick ett tag och de behövde en ny medarbetare. Chefen gick till Marco igen och tog en ny medarbetare. Och det slutade med att Marco fick rekrytera in 40 stycken sommararbetare och fick huvudansvaret för sommarpersonalen på det företaget för att de hade sett hur han jobbade. Och Marco sa till sin chef, vi vill be för vårt företag och för dig som chef. Chefen hade aldrig, han var inte troende, han hade aldrig hört någon liknande fråga, men han gav, och visst ni kan få ett rum här. Och så fick de be och så samlades de varje morgon för att be för arbetet och be för företaget. Några år senare efter att Marco hade slutat där så kom Marco tillbaka för att besöka den här chefen. Och då tog den här chefen som inte var troende tog fram ett diagram. och visa, titta här Marco, här är försäljningssiffrorna på vårt företag. När du började hos oss gick försäljningen upp och när du slutade så gick den ner. Marco hade ingenting med försäljningen att göra, men chefen som inte var troende såg kopplingen mellan Marcos arbete och företagets försäljning. För det händer någonting när vi väljer att ge vårt arbete till Gud. Det händer någonting när vi bestämmer oss för att jag vill ge allt till Gud. För Gud vill vara med oss varje dag och i allt vi gör. Under min tid som försäljningschef och företagare har haft många anställda. Jag har haft många troende anställda, jag har många icke-troende anställda. Jag har haft många kristna anställda som verkligen jobbat jättebra och verkligen gjort sitt yttersta och verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Men så har jag också haft en del där jag har märkt att de icke-troende har tagit mer seriöst på sin arbetsuppgift än de som var troende. Och det har varit sår i mitt hjärta. Och jag har sett hur de har kommit på söndagen och lovsjungt Gud och sagt, Gud, jag vill ge dig allt. Jag vill ära dig, jag vill ge dig hela mitt liv och vara engagerad. Och så ser de på måndagen, de kommer för sent, de tar inte så seriöst på sin arbetsuppgift och sak efter sak efter sak. Och det är någonting som har smärtat i mitt hjärta. För jag tror att när Gud kommer och möter oss, då vill han att det ska påverka allt. Och jag tror att när vi väljer att fånga detta så kommer våra kollegor att se det och uppleva det och märka det. För jag tror att det ska vara en skillnad om vi väljer att jobba tillsammans med Gud eller inte. Och att det också ska synas. Så det är några av de sakerna som jag verkligen skulle vill jag ge till er här idag. Och några av de saker som är grunden till den bok som vi har skrivit. Att våga inkludera Gud i jobbet. Och det är också så häftigt att se att när vi vågar inkludera Gud till jobbet, då kommer han också visa sig. Vi kommer också se hur vi kan vara med om under och saker sker så att våra kollegor kommer undra, vad är det som händer? Gustav ska snart få leda in i avslutningen här, men jag tänkte bara avsluta med en kort vittnesbörd. Jag pratade med Peters pappa Björn Alpsten för någon vecka sedan här om boken. Och då berättade han om en gång när han jobbade på en fabrik. När jag jobbade på den här fabriken så var det var någon låda med någon produkt som skulle skickas iväg till en kund. Och han hade upplevt i bön dagen innan att imorgon så ska du inte stämpla in utan du ska springa direkt för att kontrollera den där lådan. Och han gick till jobbet och det första han var att springa till den här lådan. Och då var det någon som hade packat den och Björn sa, jag måste bara kolla den lådan. Och han sa, nej men jag har redan kontrollerat den, du behöver inte göra det. Ja, men Björn sa igen, jag måste bara kolla i lådan. Och till slut så fick han öppna upp den lådan. Och då visade det sig att alla de sakerna som de låg i den lådan, att de inte riktigt passade. Vilket gjorde att det skulle vara en otroligt väldigt höga kostnader och förseningar som skulle kosta massa pengar för företaget om de inte skulle upptäcka det. Och den här kollegan frågade Björn, hur visste du det här? Jo, Gud sa det till mig igår. Jag fick uppleva det. Jag tror att vi har en spännande, eller jag vet att vi har en spännande framtid när vi väljer att gå till jobbet tillsammans med Gud. När vi väljer att inkludera Gud i vårt jobb och säger att varje minut i mitt liv är Guds. Och vad jag än gör så gör jag det tillsammans med Gud.
Vad har du att ge? Vad har du att ge? Som pastor så är jag van vid att det finns vissa människor som går all in på när vi talar om andliga gåvor till exempel, när vi talar om gudstjänst, när vi talar om uppenbarelse, när vi talar om det som har är uttryckligen andligt. Så finns det en del andra som hellre sätter sig lite längre bak då, när vi talar om det. Därför att man upplever sig själv inte som en andlig person. Kanske är du en sån. Kanske känner du att mina gåvor, det jag har, om jag nu har något att ge, vad betyder det egentligen för Gud? Återigen bottnar i en negativ uppdelning där du dissar det som du inte betecknar som andligt. Jag har mött flera sådana i församlingen där hemma. Det kanske bara finns i Strömstad, kanske inte finns här i Göteborg. Men vet du vad? Det kväver glädjen. Och då är det intressant nog att konstatera att när Paulus räknar upp ett gäng gåvor, han gör det på lite olika ställen, men i Romarbrevet 12 gör han det. Romarbrevet 12 som är en slags brygga egentligen till andra halvan av Romarbrevet. Han har börjat att lägga ut evangeliet i de första 11 kapitlerna från olika vinklar och aspekter. Förmodligen mer genomgripande än något annat brev. Och sen så kapitel 12, då ska det börja bli mer praktiskt. Hur ska vi leva ut detta? Komma in i mer praktiska råd. Och då börjar han ju så fantastiskt med detta. Så förmanar jag nu bröder och systrar, får lägga till här, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och sen så kommer han snart in och räknar upp gåvor. Och då räknar han upp 7 stycken. Och det som är intressant med listan i Romarbrevet 12, det är att den börjar med någonting som från våra karismatiska kretsar vi säger ja och amen till och gärna är på och tycker det är det viktigaste. Profetia. Så den första i listan är den som är uttryckligen väldigt andlig, övernaturlig gåva. Att profetera. Men sen fortsätter listan. Ska vi läsa den? Vi har fått olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Jag läser vers 6. Profetians gåva, den som har fått den, ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder ska vara nitisk. Och den som ger barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Barmhärtighetsgåvor. Förmanandesgåvor. Ledarskapsgåvor. Gåvor som vi inte uttryckligen skulle klassa som andliga. Eller hur? Utan mer naturliga. Men det är intressant att han i den här listan buntar ihop dem. Kommer du ihåg vad han sa i vers 1? Det är er andliga gudstjänst. Vad då? Att frambära er själva. Sådana som ni är. Frambär dig själv, min vän. Så som du kan ju inte frambära din granne. Du kan ju inte frambära hur någon annan har en annan gåvuppsättning. Du frambär ju dig själv. Så som du är funtad. Så som du är skapad. Ja, men det är så mycket som är fel med mig. Ja, men vet du, allt som är fel med dig är på grund av synden. Allt som är rätt på dig är på grund av skapelsen. Det som är rätt med dig är sånt som han har lagt ner i dig. Sånt som återspeglar dig. Sen så är det klart att det är en del junk, absolut. Men i vandringen med hans nåd och att leva av evangeliet innebär ju att han får börja forma mig efter sin bild. Ecce homo, den sanna människan, den Jesus är. Och vi blir mer lika honom. Men vi blir inte mer lika Christian. Vi blir inte mer lika Gustav. Vi blir inte mer lika någon annan. Vi blir mer du. Och det är det som är så fantastiskt. När vi förstår det och det får sjunka in i våra hjärtan, min vän, så börjar en rytmisk vandring. Ett sätt att leva som inte är fullt av andlig kramp. Och kamp för varje litet steg att växa. Därför du behöver inte vara någon annan. Du ska bli mer du. Och du finns i Gud. Så att säga, ju mer du lär känna honom, desto mer kommer du att frambära dig själv så som du är. Med den gåvouppsättning som du har. För du har gåvor. Du har gåvor. I vår bok så inkluderar vi ett kapitel som handlar om att hitta sina gåvor lite mer. Ett beprövat verktyg som heter Strength Finder. Många av dem är troende som har tagit fram det, men det är inget uttryckligt kristet verktyg på något sätt. Men det är mycket forskning som ligger bakom. Och poängen är att plocka fram dina karaktärsdrag och det som är mest du, det som kommer mest naturligt för dig. Alltså inte färdigheter som man kan öva upp, utan saker som bara ligger how we're wired, som man säger. Alltså hur vi liksom är ihopbakade. Och när man då liksom ser lite mer av vem man är, så hjälper det en lite att se kanske vad man inte ska göra och lite mer vad man ska göra. Och vår grundtanke i det kapitlet bland annat är att bygg på det du är bra på, det som kommer naturligt, och ge det till Gud. Därför där finns det så mycket glädje. Och den glädjen kommer väldigt, väldigt naturligt. Du och jag känner oss väldigt levande när vi får komma till vår rätt, eller hur? Och det gör de även där utanför, så att säga. Det är inte sant bara om den som är frälst, utan det är sant om den som är människa. Och redan här har vi väldigt mycket beröringspunkter med människor utanför. Saker vi delar med dem, saker vi kan relatera och förstå att ja, men sån är ju du. Ja, men det är intressant hur du är. Fantastiskt. De här gåvorna. Du, det där jazz. Och den där jazzmusiken alltså. Alltså den bara återspeglar Guds kreativitet på ett så fantastiskt sätt. Va? Vad sa du nu? Jag är inte troende. Är ni med vad jag försöker säga? En god skapelseteologi i grunden. En god förståelse av att det som är bra med oss människor kommer från honom. Allt vackert är hans. Allt vist är hans. All kunskap är hans. Eller hur? Därför är vi inte kunskaps- och vetenskapsfientliga här inne. Visst kan kunskapen bli en avgud om den får ta Guds plats. Men kunskapen i sig är från Gud. Adam gav namn åt alla djuren. Det är inte bara en sång, det är en verklighet. När i trädgården, när Adam ska kultivera, vad ska han också göra? Jo, han ska ge namn åt djuren. Vad innebär det? Han ska förstå dem. På något sätt närskåda dem. Se vad heter de? Vad är detta för något? Som Carl von Linné gjorde på 1700-talet här i Sverige. Inte, eller var bodde han nu? Jag vet inte om han var svensk. Var han det? Han var svensk. Ja, det var därför han är så känd här. Precis. Han är svensk. Precis. Att ge namn, att kategorisera, att förstå verkligheten. Något som vissa tycker inte är lika viktigt. Andra, är, som jag själv inkluder, är mer liksom fascinerade av. Att förstå mer. Och det är inte någonting i sig dåligt. Även om det alltid måste böjas under Gud. Och bli till Guds ära. Och det börjar ju med att vi erkänner att det kommer från honom. Vem är då jag att liksom stoltsera över den här kunskapen? Han har vetat i några miljarder år. Eller hur? Eller hur? Det skapar en ödmjukhet i våra liv. Det skapar en tacksamhet i våra liv. Och det skapar en vilja att förvalta det som han har gett till oss, min vän. Men det finns så många fiender till detta. En av de fienderna som jag skulle skjuta ett slag mot idag. Fina uttryck påkomna här och nu. Är jämförelsens fälla, min vän. Jämförelsen är en killer. Den tar död på glädjen. Du är jätteglad över det lilla du har skapat ända tills du ser att grannen har skapat någonting vackrare. Eller hur? Är det någon som känner igen? Ja. Det kommer väldigt naturligt för oss. Och sen, det är en frukt av synden. Vi tar upp detta i delen om synden. Jämförelsens fälla. Det börjar redan med Kain och Abel. Kain och Abel är en berättelse om yrkesliv. Men det är också på ytan. Alltså två stycken arbetare, den ena är farmare, den andra tar hand om djuren. Herde. Och så båda offrar till Gud. Men Abel offrar bättre. Och vi förstår det just av Hebreerbrevet och andra ställen att Abel offrade med kärlek och tro, tillit till Gud. Medan Kain offrar mer som ett medel för att bli välsignad. Han är vänd inåt. Men det var ju inte det största problemet. Problemet var ju hur jämförelsen fick löpa amok i Kains hjärta. För om Abel är den... Det är intressant. Kain betyder produktion. Abel betyder intighet eller ånga. Namnen, alltså de hebreiska namnen. Lite intressant. Kain verkar vara liksom storebror. Den produktive. Den som ser på sig själv. Men helt plötsligt är Abel välsignad. Och det blir ett stort problem. För när Abel är välsignad, då kanske inte jag... Vem är jag då? Och där börjar en jämförelse som föder ett missmod, som föder ett hat, som till slut har sin självklara måltavla i Abel. Men det finns moderna exempel från din vecka, den här veckan, min vän. Om du bara ser in i din själ. Jag såg en film i somras som berörde detta. Jag ska snart gå in för landning. Amadeus, är det någon som har sett den? Ja, du har sett den. Bosse har sett den. Läser samma böcker, ser samma filmer. Det är bra. Den är från 80-talet. Men den berättar om Antonio Salieri. En enormt framstående kompositör. Och han ville göra det för Gud. Det låter filmen oss tydligt visa. Vet ni, Antonio Salieri, han blev till och med Beethovens lärare. Är man bra då? Då är man bra. Om man får vara Beethovens lärare i komposition. Men det fanns ett problem. Han var inte bäst. Det fanns nämligen en Mozart i samma generation. Som den här filmen handlar om då. Och när Antonio Salieri ser på sina egna kompositioner. Som han har svett. Timmar över och skapat och som är fantastiska i de flestas öron och i hans egna öron ända tills han hör ett stycke av Mozart. Och hans egna kompositioner faller till mig. Han får ångest, existentiell ångest. Är det inte du som har gett mig den här gåvan? Är det inte för dig jag ska göra allt? Och han är oerhört disciplinerad, han är oerhört så här. Och så kommer Mozart in som en clown och är begåvad några nivåer till. Och allting faller för Salieri. Det blir mer och mer ångest och han slutar på mentalsjukhus i slutet av filmen. Och vad säger det? Jo, men så fort vi sätter oss i jämförelsen går vi på fel väg. Så fort den glädjen sipprar ut till följd av någon annans välsignelse, någon annans framgång, då vet vi att vi har någonting att själva ta i tur med. Nu skulle jag önska att jag hade boken där, men jag tar inte det nu. Men jag har ett så bra citat av C.S. Lewis där. Där han talar om hur det liksom i jämförelsen, det är liksom högmodets natur att jämföra sig, säger han. Och han säger det naturligtvis mycket bättre än vad jag kan säga det här. Att liksom, vi är inte glada över att vara rika, att vara vackra, att vara talangfulla. Vi blir glada när vi är rikare. Snyggare. Mer framgångsrika än grannen. Så min vän, vi vill be för dig då. Om du brottas med jämförelse. Jag har gjort det. Gör det med jämna mellanrum. Så kan ju vara den första då behöva förbön. Men då är det jag som ber för dig. Så. Jag vet att det är statistiskt sett så många här inne som gör det. Har du känt hur glädjen försvinner när andra lyckas? Eller hur du dissar det du själv har?
För att det inte räcker liksom. Då vill vi gärna be för dig. Lovsångarna skulle ni vilja komma fram. Längtar du efter att ta dig an ditt arbete med en ny glädje, med en ny känsla av purpose, känsla av mening, att jag är satt här, då vill vi be för dig. Jättegärna. Kanske står du i en transition mellan två jobb. Eller funderar över att byta och du vill ha vägledning kring det. Vi vill gärna be för dig. Nu när vi ska lovsjunga tillsammans en stund så gör vi det för att fokusera på Gud och låta honom tala in i våra liv. Förhoppningsvis har han redan gjort det från sitt ord. Låt då det verka. Vad är dina utmaningar i ditt jobb där du befinner dig? Vet du något som jag drömmer om att vi skulle bli bättre på i kyrkorna? Att vi skulle bli bättre på att olika eller människor i samma församling eller samma församlingsnätverk eller whatever med samma profession skulle komma samman och be för varann och samtala. Vad är våra specifika frestelser i vårt jobb? Vad är våra specifika utmaningar som kristna? Och hur kan vi bättre gestalta Gud där vi är? Och kanske att vi som pastorer kunde få mötas ibland med er. Vi har teologisk eller bibelkunskapen och ni har kunskapen om ert jobb. Att det kan få befrukta varandra. Detta tror jag vi skulle bli bättre på att jobba med strategiskt i våra församlingar. För att vi tillsammans ska rusta och stötta varandra för yrkeslivet där ute. Att leva med Jesus, för Jesus och av Jesus. För allt är skapat för honom, till honom och av honom. Som Kolosserbrevet 2, så jag hade tänkt att ta det, men du kan gå dit efteråt. Gå till Kolosserbrevet 2 och läs ett fantastiskt ställe. Det är också där bland annat som Emanuels bibelord som han citerade innan men inte nämnde vad det står. Kolosserbrevet 2:23, det här om att jobba för sin chef som man jobbar för Jesus. Lite tidigare i Kolosserbrevet 2 står det så här. Det står om hur allting är skapat genom Jesus och av Jesus och till Jesus. Och hur Jesus ska vara med och försona allting till sig själv. Du vet, det Jesus köper på korset, det är inte din själ och min själ bara. Det är hela världen. Han köper världen, min vän. Och den har inte än blivit fullkomligt frälst. Fullkomligt återupprättad. Utan det ska ske en dag när han kommer tillbaka. Men varför är det viktigt? Jo, det är för det skapar ju anknytningen tillbaka till skapelsen. Allt det som är skapat ska bli återlöst. Och där kan vi gå in och läsa Uppenbarelseboken också och se att det verkar som att vi faktiskt ska vara lite aktiva rent arbetsmässigt på andra sidan. Men det tar vi en annan gång. Läs boken. Nu ska vi ha en stund. Kan vi stå upp tillsammans? Då vi ber tillsammans och umgås med Jesus. Och han är här för att beröra dig. Är det så att du vill bli frälst? Du vet inte med dig att du har syndernas förlåtelse. Att Jesus är inte din Herre. Då är det här alltid rätt dag. Eller hur? Då är det här rätt dag. Det här är en dag då vi firar att han är uppstånden. Så då kan du komma fram och ge dig själv. Prata med pastor Christian här. Så att jag vill ge mig själv till Jesus. Ja, men jag vågar inte, säger du. Jo, det vågar du. Bekänn mig inför människorna ska jag bekänna er inför mina änglar, sa Jesus. Bekänn inför alla här inne. Du vill följa honom. Så kom fram då i så fall. Så ber vi tillsammans med dig här. Annars är du välkommen fram med alla typer av saker som gäller ditt yrkesliv särskilt. Så ber vi för det. Så kan vi bara ta plats här så ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du är här och betjänar din församling. Tack att den här församlingen, jag bara ber för dens framtid, att den ska vara ljusare. Halleluja. Och för jag bara ber att människor med entreprenördriv och glädje att skapa saker, Herre, skulle få blomstra, Herre. Och utifrån den här församlingen få sändas ut i vardagen och gestalta dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Jag tackar dig att du är här för att rusta din församling för att leva måndagsliv, tisdagsliv, onsdagsliv, Herre. Hela veckan med dig, Jesus. Och förstå att vi är en del av din stora plan för världen, Herre. Vi är en liten del i din stora plan för världen, Herre. Kom Jesus, just nu.
Halleluja.
Välkommen fram.